Idag så ska jag predika om en parentes. Det vet ni vad en parentes är, var en så här två stycken bågar så här som man infogar i en mening, och så står det några ord där som inte hör ihop med meningen grammatiskt, men innehållet det hör liksom ihop och är viktigt för att man ska förstå vad det handlar om. Det finns en annan sorts parentes, en litterär parentes. Jag har till och med tagit reda på vad det heter på latin. Det heter inclusio. Men det behöver ni inte komma ihåg. Men det här finns bland annat i Bibeln. Och det är så här att man lägger in några ord i början någonstans i ett textsammanhang. Och sen lägger man in nästan exakt samma ord i slutet. Och det här är som en dold rubrik kan man säga, som talar om vad alltihopa däremellan egentligen, eller egentligen som jag brukar säga, handlar om. Och jag har hittat en sån här inclusio eller parentes i Matteus evangeliet som är som en slags förklaring av vad hela Matteus evangelium egentligen handlar om. Eller skulle man kunna säga vad alltihopa det här med Jesus, hans liv, hans förkunnelse, hans död och hans uppståndelse egentligen handlar om. Och jag ska börja med den bortre parentesen. Den är slutet av texten. Därför att det är en text som vi brukar läsa den här tiden på året. Det är de allra sista orden Jesus sa innan han fysiskt lämnade jorden. Det som vi firar vid Kristi himmelsfärd. Och det står i Matteus 28, vers 18-20. Så här säger Jesus. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar intill tidens ände. Ta det en gång till. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det var den bortre parentesen. Nu ska vi titta på den främre parentesen. Och den hittar vi i kapitel 4 i samma bok. Nu ska vi se. Svart tråd står det där. Där är den. Så här står det. Det handlar om när Jesus frestas av djävulen. Jesus har förberett sin tjänst genom att fasta i 40 dagar. Han är fysiskt utmattad. Då kommer djävulen, attackerar och frestar honom. Och den tredje och sista frestelsen är så här. Nu tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg Satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglar kom fram och betjänade honom. Är det någon som upptäckte vad det är som gemensamt? Vilka ord som är gemensamma i den främre parentesen och den bortre? Vad är det Satan erbjuder Jesus? Makt. Över vad då? Över alla riken på jorden. Och vad är det Jesus säger i Matteus 28 att han har fått? Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Det Satan alltså erbjuder Jesus i början av Jesus tjänst, det är det som Jesus säger i slutet att det har han fått. All makt på jorden. Men han har inte fått det genom den där enkla genvägen som Satan erbjöd, att han skulle falla ner och tillbe honom, utan han har fått det genom att dö på korset. Och en fråga som någon av er kanske sitter med, men vad då? Hur kan Satan ha all makt på jorden? Hur kan han ha makten över alla riken på jorden att ge bort till Jesus? Och då tänkte jag rita ett diagram här med hjälp av Thomas. Om ni hatar diagram, då får ni blunda nu, bara lyssna. Men för mig är det alltid till hjälp att tänka i diagram. Så vi kör fram här första bilden. Så här var det från början. Innan allt, någonting annat fanns, så fanns bara Gud. Och Gud är i sig själv en kärleksfull gemenskap mellan Fadern, Sonen och Anden. Då tar vi nästa bild. Om det går. Ska vi se om det blir rätt. För sen skapade Gud allting annat som finns. Klicka igen och en gång till. Där kom det. Allt annat som finns kan vi kalla för skapelsen. Det har Gud skapat. Det finns alltså bara två saker. Gud och det Gud har skapat. Men det som Gud har skapat brukar man dela upp i två kategorier. När Bibeln beskriver de här två kategorierna, då klickar vi igen. Så talar Bibeln om synligt och osynligt. Vi kanske är mera bekväma med termerna materia och ande. Som kommer om du klickar en gång till så, ja. Materia, det är alltså, kan man säga, det är allt som är gjort av atomer. Det mesta är sånt man kan ta på och se på. Och ande, vad är det då? Jo, Bibeln berättar att Gud har också skapat en massa andeväsen. Vi brukar kalla dem änglar. Och deras uppgift är att tjäna Gud och att underordna sig Gud. Men bland de här änglarna eller andarna så fanns det en som kallas Satan eller djävulen. Då kan du klicka igen. Ja. Och från vad vi kan gissa oss till när vi läser Bibeln så är Satan en av de mäktigaste och största änglarna som Gud har skapat. Men han valde att göra uppror mot Gud, vända sig mot Gud och säga att jag vill vara min egen Gud. Och han fick med sig, kan vi också gissa oss till av ett och annat bibelställe, en massa änglar som också följde med i det här upproret för att tjäna Satan istället för att tjäna Gud. Och de brukar vi kalla demoner. Då frågan, var sätter vi in människan då? Jag skulle sätta henne där. Precis där. Människan är unik i Guds skapelse därför att hon består av både materia och ande. Och inte bara det. Gud säger till och med att han har skapat människan till sin avbild. Nästan till ett gudaväsen skapade du henne. Det är därför jag lät den där pluppen gå lite uppåt där mot Gud. Gud skapade människan till att vara lik honom. Och när jag beskrev Gud så sa jag att han är en kärleksfull gemenskap. Och så skapade Gud också människan. Till man och kvinna skapade han henne till Guds avbild. Till att leva i en kärleksfull gemenskap med varandra och med Gud. Och så berättar Bibeln hur Gud då placerar människan på jorden. Han gör en planet åt oss. En vacker grön och blå ockrafärgad planet full med djur och växter. Varierande natur med en liten härlig atmosfär med moln och regn och alltihopa, årstider som växlar. Och så sätter han oss där. Säger han, varsågod, den är er till att bruka, till att vårda, till att glädja er åt, till att leva på i kärleksfull gemenskap med varandra och med mig. Wow! Det är nu Satan kommer in. Nu känner han sin position hotad. Vad är det här för ett väsen, människan, som ska få ha en unik relation till Gud? Nästan till ett gudaväsen. Och dessutom en hel planet att härska över. Och Satan blir manipulativ som den stora psykopat han är. Vadå, säger han till människan. Varför ska ni underordna er Gud och lyda honom? Varför ska han få bestämma åt er vad som är rätt och fel? Gör er fria. Bestäm själva. Var er egen Gud. Och människan faller. Och då klickar vi igen. Men grejen är att när människan då gör sig fri och blir sin egen Gud, så blir hon inte alls så jättefri. Därför att hon hamnar då under Satans makt. Den stora manipulatören, den stora lögnaren, diktatorn, han som bryter sig in där han inte har fått lov att gå in. Han har nu en hållhake på människan. För all framtid. Eller för fram till de här två parenteserna börjar. Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Och det är alltså där, som sagt, i den här främre parentesen som djävulen då säger till Jesus att du, jag kan ge dig all makt på jorden om du bara faller ner och tillber mig. Och nu kan vi ta bort diagrammet, nu är vi färdiga med det. Så Satan hade alltså den här makten via sin manipulativa relation till människan att erbjuda Jesus. Men hans avsikt tror jag inte var att bara avstå det till Jesus, utan hans avsikt var ju att få Jesus på fall precis som han hade fått människan på fall. Och det Matteus då berättar för oss att det var för att ta tillbaka den här makten som Jesus kom. Men Jesus strategi var en strategi som djävulen överhuvudtaget inte kunde föreställa sig. Den onda makten styr genom makt, genom våld, genom lögn, genom manipulation, genom bedrägeri. Gud styr genom frivillig utgivande kärlek. Jesus sa så här om sig själv i Johannes kapitel 10. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Jag ger mitt liv för fåren. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Och det är genom att frivilligt ge sitt liv på korset som Jesus befriar mänskligheten ur djävulens våld och köper tillbaka makten på jorden. Det står om det på många ställen i Nya testamentet. Paulus skriver så här i Kolosserbrevet 2. Gud avväpnade härskarna och makterna, alltså djävulen och demonerna, och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Ja, exakt hur gick det här till då? Ja, tänk om jag kunde förklara det. Jag tror att det ligger utanför mänsklig förmåga att förstå vad som exakt hände där på korset när Jesus ger sitt liv. Jag tror att det händer saker där i den andliga verkligheten som vi helt enkelt inte har tillträde till och insyn i. Men det handlar just om det här att det enda djävulen inte begriper sig på, det är osjälvisk utgivande kärlek. Det här att inte söka sitt eget. Att inte vilja ge igen. Att inte vilja ta makt. Att inte vilja vara sin egen Gud, som är ur synden. Och det var genom att Jesus frivilligt böjer sig under ondskan och ger sitt liv av fri vilja som han segrar över ondskan. Det är så tvärt emot våran logik. Tvärt emot alla våra sagor. Sankt Göran segrar genom att dräpa draken. I alla sagorna är det så. De goda dödar de onda och vinner seger. Alla krig går ut på det. Vi dödar fienden för att vi ska segra. Men Jesus dör för att vi ska få leva och vinner tillbaka makten på jorden. Och nu undrar jag hur många av er som sitter här och tänker, ja men hallå Helen, vad då Jesus har all makt på jorden? Har du inte läst tidningen? Har du inte tittat på nyheterna? Har du inte hört talas om alla krig som pågår? Kriget i Ukraina, Helen, har du missat det? Gängbrottsligheten, narkotikasmuggling, tortyr, förtryck, övergrepp på barn, klimatförstörelsen. Hur då Jesus har all makt? Vad ska jag svara på det då? Jag har inte hela svaret på det heller, men jag har lite tankar jag kan dela. Jag tänker så här, det är väldigt stor skillnad på att vinna ett krig och att återuppbygga landet. Speciellt om det ska ske genom kärlek och frivillighet. En människa i taget. Vad var det Jesus sa nu då, i parentesen? Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk lärjungar. Döp dem och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Ungefär så här. Jesus har vunnit grundsegern. Djävulen är besegrad, så det sa. Nu gör han uppdraget vidare till oss. Att förverkliga den här segern. En människa i taget. Att utbreda Guds rike, som man säger. Vad betyder det då? Jo, det betyder att utbreda området där Gud regerar. Alltså det området där inte djävulen längre utan Gud har makten. Jaha, betyder det? Då måste vi kanske börja med oss själva. Att låta Guds rike råda i oss. Att låta Guds rike regera över mig. Att jag börjar leva efter den här upp- och nervända logiken. Att besegra ondskan, inte genom att döda de onda, utan genom att älska min fiende. Och det är det allt det här däremellan då i Matteus evangelium handlar om, Jesu undervisning. Vi kan kolla vad det står i Bergspredikan. Matteus 5. Ska vi se att jag hittar rätt här, ja. Ni har hört att det blev sagt öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår er på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Ni har hört att det blev sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Det är så man utbreder Guds rike. Genom att älska våra fiender, hälsa vänligt på dem, be för dem. De där som är så jobbiga. Ni vet, de där som alltid skriver fel saker på sociala medier. De där som alltid lämnar ludd i torktumlaren. De där som alltid tränger sig i kön. De där som bara bryter mot alla regler. De där som startar krig. De där som skjuter människor på våra gator. Hur klarar vi det? Jo, genom Jesu allra sista ord. Vad var det absolut sista han sa? Jag är med er. När då? Alla dagar. Hur länge då? Ja, det är därför vi klarar det här. För vi gör det inte i egen kraft. Det är därför vi kan leva utifrån kärlekens upp- och nervända logik. Det är därför vi, den kristna församlingen, kan inta världen. En människa i taget, med kärlek. Låt oss be. Tack Jesus för att du gick den här långa vägen. Från frestelsens berg, genom din död, uppståndelse till himmelsfärdens berg. Där du försäkrade oss att nu har du tagit makten. Nu har du besegrat djävulen. Tack Jesus för att vi får leva i den segern. För att du sänder oss ut att inta världen genom din seger på korset. Kom nu Jesus, genom din heliga ande och var med oss när vi går ut en vecka till i världen. I din makt, i din kraft, i din seger. Amen.